Hallå, detta är Lars Lerin som ringer. Är det biologiska museet jag har kommit till?
Ja, hej.
Jag ska be att få tacka.
Välkommen till Gyllene Freden, du pratar med Anna.
Ja, hej. Jag heter Camilla Läckberg. Vet du om Svenska Akademin fortfarande äter ärtsoppa hos er på torsdagar? Om de gör det så är det jättebra om ni ställer fram en stol till, för att vi kommer bli 19.
Nej, det här är varken Lars Lerin eller Camilla Läckberg. Däremot en nybliven gästforskare vid KTH som slagit sig ihop med en riktig röstforskningsnestor för att ta reda på hur vetenskapen bakom hennes röstimitationer egentligen ser ut. Det här är Vetenskapsradion med mig, Lena Nordlund. Vi är på institutionen för tal, musik och hörsel på KTH i Stockholm, där 90-åriga professorn i musikakustik, Johan Sundberg, fortfarande är synnerligen aktiv trots att han egentligen är pensionerad. Nu sitter vi här i ett kontor med en emeritusforskare som har startat en forskargrupp. Jag läste att du startade en forskargrupp ungefär när jag var 5 år.
Ja, du är naturligtvis lite ung.
67 startade
67.
Det. Och nu sitter vi här med ja, är du forskare också, Rakel Molin?
Säger du med höjda ögonbryn. Faktum är att jag är gästforskare här, och tillsammans med Johan så har vi en studie där vi har lagt mina imitationer under lupp. Och den fråga som jag har fått genom åren, alltid oavsett vad jag har gjort, är: hur gör du när du imiterar? Och så träffade jag Johan och så ställde jag den frågan till dig, och så sa Johan: låt oss ta reda på hur du gör. Mm. Och det är precis vad vi gör, att vi tittar på vad det är som görs med min röst när jag imiterar, och vad det är som görs med den som blir imiterad i sin originalröst. Och så tittar vi och lägger det här för att hitta ett mönster.
Du kanske inte riktigt vet hur du gör.
Det är så sant. Jag har suttit i så många morgonsoffor och kanske farit med osanning. Nu kommer vi få data på det här, ju, vad det är exakt jag gör. Eller vi har ju faktiskt samlat data.
Veta och veta, det är ju olika saker egentligen, för att det är klart att en sångare vet precis, en skådespelare vet precis hur man ska göra för att få fram det man vill. Men då vet man ju inte riktigt vad som händer i kroppen. För rösten är ju egentligen bara en omvandlingsstation från rörelse till ljud. Det är ju det det är. Så fort som det händer en ändring av ljudkvalitet i något avseende överhuvudtaget, ja, då är det någonting som man rör på i kroppen.
Johan Sundberg har forskat om rösten i snart 60 år, om sång och tal, vad som händer i kroppen när vi talar och sjunger. Ja, röstlära helt enkelt. Han har skrivit flera böcker om det, varit gästprofessor på olika håll i världen och är också hedersdoktor vid flera utländska universitet. Men det han inte har ägnat sig så mycket åt är vetenskapen bakom imitationer.
Och vad ska ni göra idag?
Nej, men idag ska vi titta lite på vårt samlade material. Ju. Jag skulle tycka det var roligt om du kanske får se beviset på att jag faktiskt gör något som gör mig lik Anna Anka.
Ja, Anna Anka, känd från Svenska Hollywoodfruar, är en av de imitationer som Rakel Molin och Johan Sundberg börjat studera. De har valt ut en särskild scen med riktiga Anna Anka, alltså originalet som de utgår ifrån.
Så här låter Anna Anka själv.
Jag hade inga förväntningar att jag skulle fånga tvättbjörnen. Och sen så ser jag någonting, du vet, i hörnan på ögat. Och jag bara: ta vin, skrek jag. Han blev helt panik. Han bara: vad är det som händer?
Jag tror tvättbjörnen sitter i buren.
Och här är då Rakels invitation.
Jag hade ingen förväntningar att jag skulle fånga tvättbjörnen. Och sen så ser jag någonting, du vet, hörnan på ögat. Och jag bara: David, skrek jag. Var helt i panik, var han. Och han bara: vad är det? Och som händer? Jag tror tvättbjörnen sitter i buren.
Och så har de också gjort en inspelning där Rakel läser samma text med sin vanliga neutrala röst.
Du vet, i hörnan på ögat.
Johan Sundberg jämför alla tre inspelningarna och med olika verktyg i datorn tar han fram olika kurvor och diagram. Ett visar ljudenergin vid olika röstfrekvenser. Anna Anka, originalet, är en grön kurva, Rakels imitation en blå och vanliga Rakel är en grå kurva.
Och då blir det när Rakel använder sin egen röst, den grå kurvan som är lite svag längst ner i basen och så ligger den ganska plan hela vägen upp till många tusen hertz. Men Anna Anka, hon hade väldigt fart här uppe i de höga frekvenserna och det är sånt där lite... lite ivrigt och lite högt och smula skrikigt. Och imitationen där ändrar ju Rakel sin egen röst så att den är inte lika svag och fredlig på höga frekvenser mellan 1000 och 4000 hertz utan här är hon på väg upp mot Anna Ankas nivåer.
Men det som är spännande här tycker jag när man ser det här är ju att trots att det är avstånd här mellan de olika kurvorna så uppfattar vi ändå min röst som vore det Anna Anka. Ja. Och så kan vi titta här på till exempel Gudrun Schyman där det nästan bara är en, allting går samman här.
Ja.
Alltså både din urröst, imitationsrösten och Gudruns röst.
Faller in i samma kurva.
Ja, det är väldigt lika kurvor.
Ja, vi hör på Gudrun Schymans original här tror jag.
Nämlingmansgården är ju ett ställe dit man kan åka i med ambitionen att nu vill jag sluta dricka sprit.
Och så här blir det i imitationen.
Nämlingmansgården är ju ett ställe... dit man kan åka i med ambitionen att nu vill jag sluta dricka sprit.
Så här är ju bara en sida som vi illustrerar. Ja. Men det finns ju timing och det finns ju satsmelodi och sånt där också som gäller att ta rätt på.
Så där håller de på. De bryter ner inspelningarna och kollar olika likheter och avvikelser mellan originalrösten och imitationerna. För just Anna Anka är skillnaden mellan Rakels vanliga tal och Anna Ankas originalröst väldigt stor. Men imitationen och Anna Ankas original ligger nära varandra. Så på det viset kan man kanske säga att Anna Anka-imitationen är mer av ett konststycke för just Rakel Molin än att härma Gudrun Schyman eftersom de ligger så långt ifrån varandra från början. Gudrun Schyman var ett paradnummer, ofta återkommande i Sveriges Radio förr om åren.
Ja, jag är glad att just du säger det. Att du tycker om mig, det gläder mig.
Rakel Molin hade naturligtvis redan innan sitt sätt att beskriva hur hon gör sina röster och hur hon får dem att låta. Och det handlar också om att gestalta personen hon imiterar. Men nu får hon via Johan Sundberg ett mer vetenskapligt språk för vad hon rent fysiologiskt har att jobba med. Det är sånt han har studerat och sångar i decennier och han säger att det egentligen är tre grundläggande mekanismer som han styr rösten med.
Och det finns egentligen tre tyglar där. Dels är det hur mycket tryck man har underifrån från andningsapparaten. Och dels är det hur mycket man sträcker stämbanden, för det är tonhöjden. Och sen är det också hur mycket man klämmer åt stämbandsbringan. När man lyfter ett piano då är det väldigt hårt och då är det mycket hårt sån här sammanknipning av stämbanden. Och då blir det väldigt egenartad, väldigt typisk röstklang också. Och så kan man prata på det viset. Och då är de väldigt löst sammanpressade då så de gör stora utflykter och släpper ut en massa luft. Och så kan man göra den där mera sångar, eller manliga sångare som brukar prata på det viset med mycket luftflöde och god stämbandskontakt. Så det finns, de där ligger på en skala ifrån läckande hörden till pressat och det är en kontinuerlig skala där man kan göra vad som helst. När det gäller att imitera någon så kommer väl alla de där tre rattarna till användning. Och sen så finns det ju då också en fjärde faktor Och det är vad som händer när ljudet ska komma ifrån stämbandsvibrationerna och ut till luften, friska luften. För då ska den genom svalg och munhåla, och där finns det resonanser, och de bestämmer vad det blir för vokaler och vad det blir för konsonanter och sådär. Så att om man tittar på röstorganet när man pratar eller sjunger, så är det ett fasligt håll igång med alla möjliga detaljer då, öppna till näsan, stänga till näsan, skicka tungan dit och tungspetsen upp och tungstöt ner. Och det är också en faktor som är väldigt viktig i imitationer.
Har du tänkt på att det är så du gör?
Svara nej.
Men nu vet du.
Men nu vet jag. Ja. Nu tänker jag alltid på det. Och jag svänger mig med termer som stämbandsförslutning.
Ja.
Till exempel kunde vi konstatera att Gunnar Strömmer, att han har när han pratar. Att, ja, det här med inlåsningar och han pratar. Ja. Då har ju han, som vi har pratat om, en lite sämre stämbandsförslutning. För att få det här lite, som jag kanske i en morgonsoff hade sagt annars, att det är lite mer flytande tal. Att han talar på en ton samma, och vi ser ju idag att, och så vidare, att Lena, du är... Mm. På en linje liksom.
När det blir mycket klang i rösten, då är det ordentlig stämbandslutning i vibrationen.
Och när det inte är...
Ja, då blir det sådär. Då är det mitt
fördrag. Nu tycker jag att du har härmat mig faktiskt på ett sätt här.
Är det så att det läcker med luft då?
Ja, det läcker då.
Vad är det som avgör att man får den röst man får, eller gör det man gör med rösten?
Ja. För det första, hur stämbanden ser ut. De kan vara tunna och de kan vara feta. Om de är långa och tjocka, då får man mera ut av de högre deltonerna som har hand om konsonanterna. Tjejer har ju kortare stämband och killar har längre stämband. Därav kommer då den lägre taltonhöjden i mansrösten.
Jag har ju en ganska mörk röst.
Ja, jag har inte tittat på dina stämband, men jag anar väl att den är ganska... Du kan göra vad du vill med dem.
Ja, men de är böjliga och möjliga.
Ja, precis. Ja.
Men de måste ju vara långa från början. För om de var korta skulle du ju inte...
Jag kan ju ha en ganska så... Jag kan ju komma ner hit.
Ja, ja, just det. Och då måste du ha långa stämband.
Och här står jag då ganska redo att imitera Gunnar Strömmer. Och...
Alltså jag hör ju att du imiterar Gunnar. Ja. Men vad är det du tänker att du behöver lyfta fram?
Framförallt så har jag en otrolig förmåga att han både kan prata och tänka samtidigt. Vilket gör att det blir ett flöde hela tiden så här. Och det blir en tempoväxling. Och sen så är det ju hans... Nej, ö-viktdialekten, va? Och så har man som en luftpelare i paritet med Eiffeltornet, vad sen kör man.
Vilka röster som man hör just nu i radio och tv och så, är det som är roligast för dig just nu? Är det Gunnar Strömmer?
Jag tycker det, jag hör ju honom väldigt ofta.
Jag tycker också att Fredrik Skavlan har en väldigt intressant röst. Att du hör att det är som att det är en liten knapp här, ungefär här känner vi igen honom. Och det är ju motsatsen. Här är en pressad röst du, Johan.
Ja, det är det.
Fredrik Skavlan har pressat hela sitt liv på denna rösten.
Men om vi pratar om röster generellt, jag är ju jättenyfiken på din röst nu. Mm. Jag sitter ju och lyssnar hela tiden på din röst, och bara så att du vet, och undrar lite över, har du en dialekt?
Jag är från Nyköping. Jag har liksom trott att jag inte har någon dialekt, men jag har nog lite.
Mm. Jag tror att du har lite.
Ja, lite.
Men fraserna.
Jag har lite av det där gnället.
Men det är också en hjälpsamhet i hörbarhet. Den.
Vad är det jag gör i så fall? Det fattade
det
jag aldrig.
Det är bra stämbandslutning, och sen så är det väl noga med att tungan åker dit den ska.
Att få höra att man har bra stämbandslutning från en röstguru som Johan Sundberg, det är fint, även om jag inte har en aning om hur jag gör det. Men lite nervös blir jag av att Rakel Molin säger att hon har börjat lyssna på mig. Tänk om imitatören far i henne och upptäcker något konstigt i mitt sätt att prata som jag inte varit medveten om. Men Tillbaka till konsonanterna. Johan Sundberg säger att det är de som bestämmer, och då menar han att de betyder mycket för begripligheten i mänskligt tal. Men ett problem är att de ligger på de höga frekvenserna, och det är de mest högfrekventa ljuden som man får svårare att höra när man som äldre får nedsatt hörsel.
Och då är det väldigt svårt att höra vad folk säger. Man hör att de, men vad det betyder, det är svårt att höra.
Försvinner konsonanterna då också när man börjar höra dåligt?
Ja, det är de som försvinner. Ja, just det.
Idag är det ju inte bara imitatörer som Rakel Molin som kan luras på det sätt som hon gjorde i busringningarna i början. De kommer från en språkserie hon gjorde på UR. Då är vi nog mer rädda för vad AI kan ställa till med. Men röstnästan Johan Sundberg tror ändå att det finns unikt mänskliga saker i vårt tal som AI kanske inte kommer att kunna härma.
Ja, det tror jag. Problemet egentligen med AI är att AI inte riktigt förstår vad han säger eller hon säger. Men om man pratar med AI-experter så säger de att det är bara en tidsfråga. Det där arbetar de med här uppe på institutionen med robotsnack och samtal mellan människor och sådär.
Men du forskar mest om mänskligt tal och inte...
Ja, jag håller inte på med AI. Utan jag vill veta varför och hur.
Varför och hur? Det är Johan Sundbergs sätt att beskriva att det är grundforskning han ägnat sig åt. Han har i hela sin forskarkarriär brunnit för att göra röstlära mer vetenskaplig. Ett fält där det har funnits många oprecisa, luddiga beskrivningar av hur man bäst använder rösten. Att veta vad man pratar om kan hjälpa alla, från personer med röstproblem till mer tekniska talutvecklare och sångare. Och nu imitatörer som Rakel Molin.
Inte bara har varit hänvisad till sina egna upplevelser för att bygga sin egen visdom och kunskap, utan man kan även inhämta andras upplevelser, få en gemensam terminologi och beskriva hur det gick i precisa termer och bli förstådd.
Jag har vidgat mitt språk för hur jag kan beskriva inte bara min röst utan andras röster också. Att faktiskt ta fram det rösttekniska destillatet i vad det innebär att imitera. Och också tycker jag att jag fått, att nu har jag faktiskt data på att jag är lika Nanka. Nu kan ingen säga emot mig.
Men så var det ju det här med att Rakel Molin börjat fundera på hur jag låter.
Här är Lena, work in progress. Att jag lägger fram rösten här. Till skillnad från min vanliga röst som är lite mer bakåtlutad. Din är mer utåtgående. Titta, nu får jag godkänt här av röstprofessorn här. Nej, men sen har du också, nu gör jag så här, överdriver jag med munnen.
Du gör något med överläppen.
Ja, det gör jag. Och sen säger jag också att du har ett litet knarr. Men det är inte på bekostnad av slutkonsonanterna. För man har ett, om du säger så här, ett hot. Man hör allt.
Säg något då.
Säg något då.
Röstvetenskap utgår från olika grenar av fysik, särskilt biofysik, aerodynamik, mekanik och akustik.
Röstvetenskap utgår från olika grenar av fysik, särskilt biofysik, aerodynamik, mekanik och akustik.
Tycker du att Rakel har hittat det, eller skulle du behöva titta på lite kurvor för att...
Kurvor kan man alltid titta på, för då får man leda på mera. Men det ska inte vara en kopia, utan det ska vara innehållas framträdande karaktäristika. Och då blir det roligt.
Basingredienserna i receptet, Lena.
Jag heter Lena Nordlund, producent var Lars Broström.